Ett poddtips från Podplay.
Att ljuga för någon att man har en obotlig cancer, som den ljuga för den som du är tillsammans med.
David är tillsammans med en tjej som berättar att hon lider av cancer och snart ska dö. Men det är långt ifrån sanningen. Hör hela avsnittet Davids ex-flickvän ljög om att hon hade obotlig cancer i podden Älskade psykopat i Podplay-appen.
Podplay.
Spårvagnen börjar sakta rulla bakåt. Det går fortare och fortare och det känns som att hela gatan skakar. Sedan växer ljudet. Metall mot metall, gnissel som övergår i tjut. Snart släpper sjuans spårvagn taget och störtar baklänges nedför Aschebergsgatan i Göteborg. Föraren Jonas inser vad som är på väg att hända och drar i nödbromsarna. Men de tar inte. Nere vid Vasaplatsen står människor och väntar på sina spårvagnar. Några hinner se den komma. Några hinner springa. Andra står kvar, chanslösa. Sekunder senare exploderar ljudet. Metall vrids, glas krossas, kroppar kastas. En husvägg stoppar till slut det 53 ton tunga ekipaget. Men då är det redan för sent. Göteborg har just bevittnat sin värsta spårvagnsolycka i modern tid. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen i Göteborg 1992. En katastrof som förvandlade stadens stolthet till en okontrollerbar missil. Göteborg är spårvagnarnas stad. Få städer i världen har på ett lika tydligt sätt låtit sina spårvagnar fortsätta vara ryggraden i kollektivtrafiken som här. Göteborgarna har en speciell relation till vagnarna. Ljudet, linjerna, hur de slingrar sig genom gatorna, från förorten till centrum, varje dag, året om. På 1980-talet moderniseras trafiken. De gamla klassiska vagnarna börjar ersättas av en ny generation som är tyngre, starkare och mer tekniskt avancerade. Det är framtiden som rullar fram längs rälsen. Men ingen vet ännu att just de här vagnarna snart ska bli en del av en av stadens mörkaste dagar. Klockan är runt 4 på morgonen, torsdagen den 12 mars 1992. Snöblandat regn faller ner över Göteborg. På spårvägens huvudkontor anmäler sig trafikledaren David för tjänstgöring. Han är 44 år och började som busschaufför, men avancerade snabbt till förman och jobbar nu som trafikledare. Det är han som har överblick över hela spårvagnsnätet som rycker ut när något händer, när en vagn till exempel står still eller när trafiken fastnar. David är en man med pondus, en som ställer höga krav både på sig själv och på andra. Egenskaper som behövs i ett jobb där varje beslut kan få konsekvenser. En timme senare går Jonas, föraren för spårvagn 19, på sitt pass. Han är 46 år och ensamstående pappa till två pojkar. Han har kört spårvagn i 4 år, plikttroget och utan en enda incident. Idag kliver han återigen på spårvagnen och sätter sig framme vid instrumentpanelen. Kollar styrningen. Allt ser ut som det ska. Det är fortfarande mörkt ute när Jonas kör sin första tur genom centrala Göteborg. Spårvagnen susar förbi Vasaplatsen, uppför branta backen på Aschebergsgatan, vidare mot Sahlgrenska och ut mot Tynnered. I Göteborg och dess grannstäder har folk börjat vakna. Det sätts på kaffe, äts frukost, letas efter paraplyer. För de flesta är det en torsdag som alla andra. Folk är på väg till jobbet, hukar sig under paraplyer i snöblandat regn. Några trycker sig tätt ihop i hållplatskurerna. Andra fäller upp kragarna, försöker skydda sig mot blåsten och kylan. Gatorna fylls långsamt av liv. Caféerna öppnar. Bilarna står i kö på avenyn. På håll hörs det välbekanta gnisslet från spårvagnarna. Det där ljudet som är Göteborg. Ingen vet att just idag, just den här morgonen, kommer ljudet snart att låta helt annorlunda. Samtidigt i Kungälv, en bra bit utanför Göteborg, klär 39-åriga Karin Ida Ström på sin lilla dotter ytterkläderna för promenaden till dagmamman. När hon säger hej då försäkrar hon henne att mamma hämtar henne sen. Karin Ida jobbar som bibliotekarie och ska den här dagen in till biblioteket i Guldheden i Göteborg för att lyssna på en presentation om barnböcker. Hon kliver på bussen in till stan, ser sig omkring, kollar om det är någon hon känner som sitter ombord. När hon inte ser någon lutar hon sig tillbaka och somnar. Samtidigt i Högsbo, strax utanför centrala Göteborg, vaknar Paul Sirugo. Han duschar, äter frukost och sätter sig på spårvagnen in mot centrum för att byta till sjuan vid Vasaplatsen. Paul är 23 år och pluggar till matematik- och fysiklärare. Han är inne på sin sista praktik på skolan Vasavux i Landala. Han har bara ett par veckor kvar tills han är färdigutbildad lärare. I en annan del av staden, i en polisbil på väg till Allmänna vägen i Majorna, sitter Birgitta Norman och hennes kollega Stefan Karlsson. De pratar om vad de ska köpa för fika, ett återkommande inslag i deras samtal på jobbet. På radion i polisbilen lyssnar de på de lokala nyhetssändningarna där vädret och rusningstrafiken står i fokus. Nyhetsläsaren berättar att spårvägstrafiken står still ytterligare ett tag över Sahlgrenska och Guldheden från Vasaplatsen och ner mot Botaniska. Det beror på ett ledningsfel. Det är en spårvagn som rivit ner en kontaktledning vid Sahlgrenska sjukhuset. Den 46-åriga spårvagnsföraren Jonas har nu kommit till ändhållplatsen. Han vänder vagnen och startar nästa långa tur med sjuan från Bergsjön genom staden till Tynnered. Spårvagnen är snart fullsatt. Men när Jonas ska köra in i rondellen vid Wawrinskis plats går plötsligt strömmen och försvinner i cirka 10 sekunder. Det leder till trafikstockning eftersom vagnarna på hållplatsen bakom nu inte kan röra på sig. Den 44-åriga trafikledaren David skickas genast till platsen för att få kontroll över situationen. Att dirigera om vagnarna så att trafiken kan börja rulla igen. Inte långt därifrån, vid Sahlgrenska, står poliserna Birgitta Norman och Stefan Karlsson i ett bageri. De ska precis köpa sina äppelbullar när larmet går. De måste genast åka till kontaktledningen som har rivits ner vid Sahlgrenska. Lite längre ner, vid Vasagatan, är det fullt kaos i trafiken. Som lösning bestämmer sig trafikledaren David för att backa två spårvagnar för att göra plats åt trafiken. Förarna får instruktioner om hur man använder kontrollerna längst bak som man använder vid den här typen av manöver. Till en början verkar allt flyta på och kaoset börjar lätta. När det är klart sätter sig David i bilen och kör upp till Wawrinskis plats. Men när han kommer fram ser han sjuans spårvagn stå still. Föraren Jonas sitter kvar. Vid den här tidpunkten har allt fler människor samlats vid Vasaplatsen. De väntar på sina spårvagnar som ska ta dem vidare till jobb och skola. Ur högtalarna hörs ett meddelande som informerar om att ersättningsbussar är på väg. En av alla som står och väntar är 23-åriga studenten Paul Sirugo. Han står i den övre hållplatskuren men bestämmer sig för att gå ner till nästa. Karin Nidaström har också tagit sig till Vasaplatsen. Hon håller hårt i sitt paraply. Det blåser kraftigt och regnet slår i sidled. Hon tittar på klockan, inser att hon är sen. Som många andra börjar hon spana efter en taxi. Samtidigt vid Sahlgrenska har poliserna Birgitta och Stefan inte kommit långt när de får ett nytt anrop. De ska genast ta sig upp mot Wawrinskis plats och hjälpa till att dirigera trafiken runt den strömlösa vagnen. När de kommer fram sitter Birgitta kvar i bilen. Stefan kliver ut i snöregnet och går fram till trafikledaren David och föraren Jonas. David berättar att det finns ström i kontaktledningen bara 25 meter längre ner mot Chalmers. Han har en plan. Att lossa bromsarna, låta vagnen rulla bakåt de 25 metrarna, sen dra i nödbromsen när elen kommer tillbaka. Efter det ska föraren Jonas backa hela tåget ner till Vasaplatsen, precis som de andra vagnarna gjort tidigare. Trafikledaren David ser ett varningsljus blinka på den strömlösa vagnen. Han tror att elen är tillbaka, så han ber poliserna att köra framför spårvagnen och varna andra trafikanter. Men han har fel. Elen är fortfarande borta. Klockan är nu 09:15 på morgonen. Föraren Jonas går in i den bakre vagnen. Tåget börjar rulla bakåt. Först långsamt, sen snabbare. Han rycker i nödbromsen. Men ingenting händer. Han känner hur vagnen vibrerar under fötterna. Ser landskapet i backspegeln börja röra sig. Åt fel håll. Han tänker, den ska inte gå bakåt. Den får inte gå bakåt. Han drar i nästa broms, hårdare, men ingenting händer. Jonas får panik. Han springer genom vagnen, drar i alla bromsar han ser. Men allt är tyst. Allt är dött. Utan el finns det inget som svarar. Vagnen lever sitt eget liv. Utanför, bara några meter bort, står poliserna Birgitta och Stefan och håller koll på trafiken. De ser hur vagnen börjar röra sig. Först långsamt, sen snabbare. Det blixtrar till under vagnens hjul. Ett kort gnistregn mot rälsen. Men vagnen stannar inte efter 25 meter som det är tänkt. Tvärtom, den ökar farten. Trafikledaren David som står utanför vagnen börjar skrika rakt ut när han inser vad som håller på att hända. Han springer längs spåret, försöker nå bromsarna han själv precis lossat. Men det är för sent. Vagnen är redan borta. Då går det upp för poliserna att det här inte kommer att sluta bra. De slår på sirenerna och blåljusen, kör ut framför spårvagnen med polisbilen. Samtidigt larmar Birgitta ledningen om att en okontrollerbar spårvagn är på väg ner från Wawrinskis plats förbi Chalmers. När vagnen passerar hållplatsen vid Chalmers är det få som märker vad som händer. Några undrar kanske bara varför den inte stannar. Ännu är farten inte särskilt hög, men varje meter går fortare än den förra. Från kapellplatsen stupar Aschebergsgatan brant ner mot Vasaplatsen. 600 meter spikrakt nedförsbacke. Nu finns det inget som kan stoppa den. Hela tiden kör polisbilen 5-10 meter framför spårvagnen. Det Birgitta ser är något overkligt. Folk och bilar försöker rädda sig undan när de hör polisbilen. Men vagnen saktar inte in. Den bara fortsätter, som om den fått egen vilja. Till slut blir farten så hög att polisbilen inte längre hinner med och vagnen sveper förbi dem i ett regn av gnistor. Inne i förarhytten kastas föraren Jonas fram när skakningarna tilltar. Han ropar i radion, försöker varna. Den rullar, jag får inte stopp. Men det kommer inget svar, bara brus. Farten ökar 50, 70, 90, 100 kilometer i timmen. Den skenar. När det går som fortast färdas vagnen 28 meter i sekunden nedför Aschebergsgatan. Föraren Jonas sitter fast i hytten, instängd i en situation han inte kan påverka. Han försöker styra, försöker undvika det värsta. Men spårvagnen kan inte väja. Den går dit spåren leder. När vagnen når korsningen vid Engelbrektsgatan smäller det. En liten vit Ford Escort krossas och kastas in i en annan bil. Vagnen fortsätter, störtar fram som en plog, sliter sönder spåren, slungar gnistor mot fasaderna. En taxibil med en gravid kvinna i blir träffad och slungas iväg av kraften. Bland människor på Vasaplatsen är många chanslösa. Några försöker springa, andra står still, stela av chock. Ljudet av metall mot asfalt dånar mellan husen. Fönster krossas av tryckvågen. När vagnarna bryts sönder ser det ut som att tåget splittras i fyra delar. Till slut är det en husvägg längs Aschebergsgatan som får stopp på det 53,6 ton tunga fordonet. Det som nyss var vardag har på några sekunder förvandlats till ett helvete. Röken ligger tät. Ljudet av krossat glas, metall och rop blandas med sirener som börjar eka över staden. För en stund är det som att tiden står still. Poliserna, Birgitta och Stefan, parkerar bilen och springer fram med förbandslådan. För Birgitta känns det overkligt, som en film. Folk skriker, flera sitter fast i sina bilar. Spårvagnen har kört på 12 bilar innan den till slut kraschade in i husväggen. Flera av bilarna brinner. Branden sprider sig till spårvagnen och brinnande bensin rinner hundratals meter längs spåren. Snart börjar det ryka från spårvagnen. Två bilar har dessutom klämts fast under vagnen och börjat brinna. Birgitta försöker få en överblick, men sikten är dålig. Hon hör någon ropa på hjälp från en bil längre fram. Rösten är panikslagen. Hon springer dit men hinner bara se lågorna slå upp. Bland det första hon möts av är en kvinna i 30-årsåldern som ligger livlös på marken precis vid busshållsplatsen. Hon ser snabbt att hon inte lever, så hon täcker över henne med sin vita regnkappa. Inne i en av vagnarna reser sig föraren Jonas. Han är mörbultad, blåslagen och har ont i armar, ben och huvud. Men han lever. Han lyckas ta sig ut genom hålet där vagnen gått av på mitten. Utanför möts han av en overklig syn. Han står mitt i det som bara sekunder tidigare var Göteborgs morgontrafik. Och så, mitt i kaoset, hörs sirenerna. Första ambulansen är på plats redan efter 2 minuter. Den första rapporten som går ut säger att det kan röra sig om 50 döda och hundratals skadade. Alla stadens ambulanser skickas till Vasaplatsen. 3 sjukhus sätts i högsta beredskap. Och inom en kvart är 18 ambulanser, 38 ambulansmän och 34 brandmän på plats. På andra sidan spåret vaknar 23-åriga Paul Sirugo upp. Han ligger på sidan och någon har lagt en filt över honom. Kaoset runt omkring växer snart till panik. Han vill därifrån, men han kan inte röra sig. Han tittar ner och ser att hans ben är vridet uppåt. En bit bort från Paul ligger 39-åriga bibliotekarien Karin Ida. Hon är medvetslös med ett öppet sår i pannan och ett brutet lårben. Runt henne börjar människor som varit i närheten att hjälpa till tillsammans med räddningspersonal. Snart går orden ut att alla sjukhus i närheten ska gå upp i standby-läge. Principen är enkel. Lasta och kör till närmaste sjukhus. När räddningstjänsten får kontroll över platsen står det klart att 13 människor har omkommit och ytterligare 23 är allvarligt skadade. Katastrofen är över, men kampen fortsätter. På sjukhusen kämpar läkarna för att hålla de skadade vid liv. En av dem är Paul Sirugo. När läkarna undersöker Paul på sjukhuset blir skadelistan lång. Trasig handled, ledbanden i vänster fot är avslitna, höger lårben brutet, skador på levern, hjärnskakning, stor blodförlust och skadade lungor. Han får hjälp att andas med maskiner. Mirakulöst nog överlever han. Troligen tack vare att han bytte hållplatskur. Läkarna vill hålla honom kvar i 3 månader, men han skrivs ut efter 15 dagar. För 39-åriga Karin Ida är det mer kritiskt. Hon har blödningar i hjärnan, en skada på synnerven och lårbenet är brutet på 2 ställen. Hon är nära att mista benet på grund av strypt blodtillförsel. Hon opereras 4 gånger. Benet räddas, men nerv- och muskelskador gör foten förlamad. Karin Ida blir kvar på intensiven i 1 månad. Men hon återhämtar sig och kan återvända hem till sin 1,5-åriga dotter. I kaoset på Vasaplatsen finns också människor som mot alla odds gick därifrån nästan oskadda. Och det fanns hjältar. Vanliga människor som stannade kvar, som sprang mot elden istället för bort från den. Någon hjälpte till att dra skadade ur bilar. Någon höll en främmande hand bara för att personen inte skulle dö ensam. och så fanns polisen Birgitta Norman som senare tilldelades en kunglig medalj för sitt agerande den dagen. Olyckan är över, men frågorna finns kvar. Vems fel var det? Kunde den ha stoppats? 2 år efter olyckan åtalas trafikledaren David och dåvarande vd:n för Göteborgs spårvägar tillsammans med spårvagnschefen i bolaget. När rättegången inleds våren 1994 är salen fylld. Många av de som skadats och de som förlorat anhöriga sitter där och lyssnar. Åklagaren menar att spårvägens säkerhetskultur är usel, att utbildningen är bristfällig och att olyckan hade kunnat förhindras. Den 21 juni samma år kommer domen. De båda cheferna frias, men trafikledaren David döms. Han anses ha orsakat olyckan genom att sätta bromsarna ur spel. Straffet blir villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och allmänfarlig vårdslöshet. Totalt dog 13 personer och 23 skadades svårt. Ärren finns kvar hos dem som överlevde, i deras kroppar, i deras minnen, i Göteborgs själ. Idag står ett minnesmonument på Vasaplatsen, tillägnat dem som miste livet, de som skadades och de som aldrig glömmer. Spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen blev den allvarligaste i Göteborgs historia. Du har lyssnat på Kod Katastrof om spårvagnsolyckan i Göteborg med mig, Tin Soneby. Namnen på trafikledaren David och föraren Jonas är fingerade. Research och manus av Mohamed El-Abed. Producent är Oliver Bergman och redaktör Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av